Mer än ett halvt ton sprängmedel som stulits från svenska arbetsplatser har hamnat i händerna på grovt kriminella.
Och det var ju söndersprängt det huset också, ju söndersprängt fönstren är det.
Det kändes som vi var tillbaka i Irak då, igen.
Nu har Johanna Edströms och David Lundmarks granskning lett till lagändringar och prisats med en guldspade. Men problemen fortsätter. Nyligen fick Uppländska Berg sina tillstånd indragna. Du lyssnar på Dagens Arbete Story med mig, Julia Virius.
Vägen för en serie bombdåd som skakat landet.
Grattis till guldspaden. Hur känns det?
Jättekul och jätteviktigt att granskningen lyfts igen.
Ja, det är jättehedrande och roligt att granskningen kan läsas av flera.
Hur började ni undersöka stölder av sprängämnen från allra första början?
Det var ju ett akut samhällsproblem med sprängningar nästan varannan dag.
Antalet sprängningar i Sverige har nu nått ett dystert rekord.
Men när andra fokuserade mycket på att kolla på gängkonflikterna kring det här så bestämde vi oss för att titta åt ett litet annat håll och fundera på vad är det här för typ av sprängmedel, varifrån kommer det och vilka mängder är vi pratar om.
Det vi gjorde då var att vi tittade med experter, vilken typ av sprängmedel använder man, vad är det för fabrikat på de här. Sen samlade vi ihop en lista på det och sen började vi söka i domar och förundersökningsprotokoll då, där vi kunde se då att de här varumärkena var återkommande. Och där kunde vi även börja hitta systemfel genom att vi såg hur det hade hanterats, hur man hade hämtat ut de här typerna av sprängmedel. Och sen gjorde vi en lista då där vi räknade ihop hur stor mängd sprängmedel som hade hamnat hos kriminella de senaste 5 åren. Och då var det 500 kilo vid det tillfället.
Men hur är det möjligt att över ett halvt ton sprängmedel har stulits från arbetsplatser?
Efter att vi hade begärt ut de här förundersökningarna så behövde vi också ha en annan viktig pusselbit på plats för att bekräfta en del av det här. Då började vi prata med personer som faktiskt hade sålt och stulit det här sprängmedlet. Och ofta var det personer som arbetade på de här arbetsplatserna. Bergsprängare till exempel, de berättade hur de hade smugglat ut från arbetsplatsen under sätet bilar, i bagaget. Och de berättade också hur de kunde manipulera skanningssystemen som man ska ha ute på arbetsplatserna. Man kunde hämta ut 10 kilo dynamit, skriva att man använt det, men i själva verket bara använda 5 kilo och sen ta med sig resten ut från arbetsplatsen.
Det ska sägas också att det här halvt tonnet vi fick nys om då, det var ju liksom när vi räknade ihop det som verkligen hade hamnat hos kriminella, där kriminella hade blivit stoppade. Till exempel man hittar narkotika, vapen och liknande. Så det var ju, ja. Och det där skrev också, det skrevs ju upp. Alltså vi, under hösten sen när vi gjorde uppföljningar så var det många, många fler. Så det tillkom ju väldigt, väldigt mycket mer.
Och det var ju en direkt konsekvens vi kunde se av vår granskning. Att både politiker och polis skiftade fokus. Och man ökade fokuset på det civila sprängmedlet. Och därför ökade också beslagen. Så det blev, vi såg otroligt många mer beslag efter våra granskningar under hösten.
Ja, och många av de beslagen handlade också om att man kunde läsa liksom mellan raderna att ja, men här har man tittat på tillstånden och sett att den här arbetsplatsen kanske inte hade tillstånd att förvara sprängmedel på den här platsen. Och då var det ju väldigt stora beslag.
Kontrollen av de här sprängföretagen var ju, eller är ju minst sagt bristfällig. Och du ringde ju också upp och testade.
Ja, precis. Vi hade då sett att ett sprängföretag annonserade på Facebook att de utförde sprängningar. Och då visste vi att de hade inte tillstånd att göra det här vid det tillfället. Så då testade vi ringa dit och kolla om de ville ta på sig ett uppdrag. Du, jag tänkte höra om ni tar på er sprängjobb.
Ja, ja, vem pratar jag med?
Ja, David heter jag. Jag har nämligen en bit berg, alltså på tomten, på baksidan. Som jag skulle behöva ha bort.
Ja, absolut.
Ni gör sånt. Men hur är det då? Gör ni det själva eller tar ni in en underentreprenör då?
Nej, jag har egen sprängavdelning.
Ni har egen sprängavdelning?
Ja, exakt. Jag har egen sprängare, spräckning, allting.
Tillståndet för att hantera sprängmedel hade dragits in för att det här företaget hade misskött sig. Men då för att försäkra oss om att de inte tar in underentreprenörer, att de faktiskt utför det här själva, så ringde vi samtalet.
Vad är det som krävs för att man ska få börja jobba med sprängmedel från första början? Vad är det för kontroller som görs?
Ja, man behöver ju gå en utbildning. En grundläggande utbildning i sprängteknik. Och efter det så får man då ett sprängkort utfärdat.
Precis, och sen för att få hantera sprängmedel på arbetsplatserna så behöver man också genomgå en lämplighetsprövning. Och då är det här sprängkortet, det ligger som grund för det för att visa att man har rätt utbildning. Men sen ska man också kolla om den här personen har begått brott och liknande, och vilken typ av brott, och sen göra bedömning om man får hantera sprängmedel eller inte. Och där kunde vi också se brister i bakgrundskontrollerna.
Ja, det var ju folk som hade dömts för allvarliga brott men ändå jobbade som sprängare.
Ja, och du gjorde ju fler såna här samtal där du ringde runt.
Ja, det stämmer. Vi ringde till ett av de här sprängkortsföretagen för att kolla om ett av de här sprängkorten då var giltigt. Och då visste vi att den här personen satt fängslad. Ja, men tjänare. Jag har en kille som sprängjobb åt mig, så jag skulle vilja dubbelkolla bara att han har kort hos er.
Ja, det står att det gäller till 2025.
Okej. Okay.
Det stämmer. Så det är det som gäller.
Och det visade sig då att ja, den personen hade fortfarande ett giltigt sprängkort då, trots att han satt i fängelse.
En kraftig detonation inträffade under natten vid ett flerfamiljshus i Norrköping.
Så till nattens sprängningar i Stockholmsområdet.
En kvinna i 25-årsåldern har förts till sjukhus efter en större explosion.
Hur mycket sprängmedel finns ute i samhället?
Ja, det är jättesvårt att säga. Jag menar, ibland har det varit så att om man stoppar en bil, det kan ha varit 200 kilo eller 100 kilo i bilen. Och med tanke på att om du skannar, varje låda är på 25 kilo. Så, och det behövs så här, 280 gram för att spränga ut en lägenhet. Det behövs inte så mycket. Liksom. Så att det kan ju vara väldigt mycket som fortfarande ligger kvar hos kriminella.
Det man inte heller ska glömma bort är ju att när vi inledde den här granskningen så försökte vi först få polisen att berätta hur mycket stulet civilt sprängmedel har ni sett. Men det här fanns inte varken hos dem eller hos Nationellt bombdatacenter, utan vi fick då göra polisens jobb. För all information fanns inom ramen för varje enskild förundersökning. Sen är det ju så att det är stora mängder som har stulits och det krävs ganska få mängder för att göra ganska stor skada.
Så både polisen och politiker pratade väldigt mycket initialt om att ja, men vi måste öka kontrollerna på smuggling av sprängmedel. Och det är ju inte den typen av sprängmedel som de använder. De behöver ju inte smuggla. Därför att det finns ju att få tag i här i Sverige. Och sen lät det också som att det var de här bombtillverkarna. Det var nästan som att det var någon som satt hemma på kammaren och blandade kemikalier. Det finns säkert sådana också. Men bombtillverkarna visade sig ju vara sådana som hade kunskap om de här typen av sprängmedel.
Företagen som misskötte sig hade ju också personer som var dömda för brott som hanterade sprängmedel. Vid ett av fallen så hade en person stulit över 100 kilo dynamit, sålt det. Och samtidigt under tiden som man arbetade som bergsprängare så tillverkade han också termosbomber på beställning. Och vi kunde ta del av de här beställningarna och se att det både fanns mängdrabatt men det fanns också specifika instruktioner. Så ville man till exempel spränga en specifik port så kunde man då skicka bild till bergsprängaren och berätta att det här är den porten vi vill spränga. Men vad bra, då ska vi rikta sprängverkan åt det här hållet. Det fanns väldigt mycket expertis att hämta från liksom bergsprängaryrket till
det här. Kriminella? Ja. Alltså, det är ju man beställer bomber för speciella personer. Det här låter ju helt galet, men hur hanterar de här kriminella sprängämnena? För de har ju inte utbildning eller koll.
Nej, det är ju inte. De som lägger ut bomben är ju inte en bergsprängare. Utan det är någon springpojk som får ut. Och bland annat så var det ju den bomben där som transporterades på pendeltåget under rusningstrafik in till Kungsträdgården. Och det är så här, tittar man på den bomben så är det ju, en termosbomb är ju egentligen en vanlig termos där man stoppar i två dynamitgubbar laddad med en kortad sprängkapsel och ett 9-voltsbatteri, vilket gör då att den blir ju, då räcker det med ett 9-voltsbatteri med att du har kortat kapseln, men den blir ju instabil, den kan smälla av statisk elektricitet till exempel.
Vad säger de som har drabbats av sprängdåden?
Vi valde att gå tillbaka lite i tiden för att vi skulle prata med personer som hade varit med om det här för ett par år sedan och fått lite perspektiv på det som har hänt. Och det de berättade för oss var ju till exempel i Linköping, ett av de största sprängdåden som vi har sett i Sverige. Där bodde det ett hundratal hushåll i fastigheten, men bara 3-4 valde att flytta tillbaka. Vi pratade med Tony, en av dem som fick en tv slungad över sig när han låg och sov. Hans mamma skulle precis gå ut och ta en kopp kaffe på balkongen, fasaden, och balkongen totalt förstörs i den här sprängningen.
Och det första jag fick i huvudet var ju att jag kommer se min mamma i 2 delar. Det var så min tanke var. För att jag vet, varje morgon går mamma till balkongen, sätter sig och dricker sin kopp kaffe. Och vi har ju varit med om det här förut i mitt hemland. Det kändes som vi var tillbaka i Irak då, igen.
De valde att inte flytta tillbaka och livet för dem blev aldrig så likt.
Och sen kunde vi också säga att i många fall så var det ju en ren slump att ingen hade dött. Vi pratade med Kirsten till exempel, som hade varit ute och gått med hunden just innan det small. Och sen kommit upp till lägenheten på 5:e våningen. Och sen flyger hon in i lägenheten och dörren formas som ett S av tryckvågen.
Och det var det många sa som vi pratade med, att det kommer bara vara en tidsfråga innan någon dör. Och i vintras nu så hände ju det tyvärr, att en person avled på grund av de här sprängningarna.
Det sprängs ju fortfarande väldigt ofta. Vad är det som har ändrats sen ni började jobba med det här för över ett år sedan?
Ja, det som har ändrats är ju att efter granskningen kom på plats nu så ska man se över lagen om brandfarliga explosiva varor. Man ska också se över tillstånd och tillsynshanteringen som flyttades 2009 från polis till kommun. Var det ett rätt beslut eller inte? Beslagen av civilt dynamit har ökat. Det känns som att fler har vaknat nu.
De ska väl ha ett nationellt register också?
Precis, ett nationellt register ska komma på plats.
Ja, regeringen vill införa ett nationellt register över alla som har tillstånd att förfoga över sprängmedel.
Så att kommunerna faktiskt ska kunna kommunicera mellan varandra, så man ska se vilka som har tillstånd. Så då får vi se hur kraftfullt det blir.
Och det här stora sprängföretaget som ni granskade blev ju av med sitt tillstånd. Vad innebär det?
Deras anställda riskerar att bli varslade. De riskerar konkurs och de riskerar också skadeståndsanspråk eftersom att de inte kan fullfölja flera av de projekten som de är involverade i.
Och vad är mer som behöver göras för att få stopp på sprängningarna och på att de här sprängämnena ska liksom försvinna från kriminellas händer?
Alltså framförallt så är det ju viktigt att det blir spårbart till individ. Alltså att man vet precis vem det är som har hämtat ut och att den personen har legitimerat sig när den har hämtat ut är ju en sån grej. Och att kanske sprängtillstånden blir mer liksom knuten till personerna.
Precis, och att man faktiskt tillsynar de som har möjlighet att hantera sprängmedel. För det har ju knappt funnits någon tillsyn alls nu, har vi sett.
Och sen är det så också att det är ju inte kommunerna som ska ha koll på vilka som hanterar sprängmedel. Alltså det är ju, de som har bäst koll på det är ju polisen. De vet ju vilka personer som kanske inte bör hålla på med sprängmedel. För de har ju ett misstankeregister också, det har ju inte kommunen.
Och det låter ju helt galet att kommunen då, som inte har någon aning, är de som egentligen bestämmer.
Precis, och de, i deras bakgrundskontroller så skickas det in till polisen så att polisen ska göra bakgrundskontroller. Men där har vi också sett att de har varit lite olika beroende på vilken region man är i. Så att det har väl varit lite godtyckligt.
Stort tack David Lundmark och Johanna Edström för att ni kom hit och pratade med mig.
Kul att få komma hit.
Tack så mycket. Tack.